tänkte eftersom det snart är lunch, då tänkte jag liksom locka lite med mat. Jag får förlåta skånskan, inte min bara, utan hans ännu värre. Det där var Martin, en av de många mästerkockar som har kommit till tro i Malmö. Det är fantastiskt att se människor komma till tro. Det är ännu mer fantastiskt att se fantastiska mästerkockar komma till tro. Det betyder att vi kan slänga alla dieter över bord och bara njuta i Jesu namn av allt gott som går att äta. Martin kom till tro för bara något år sedan, blev döpt tillsammans med sin sambo, en känd kock som har kockat på några av de kändaste restaurangerna. Och idag ska vi tala om mat utifrån Bibeln. Spännande, va? Jag lovar att du kommer att vara hungrig här nu om 2 timmar när jag är färdig. För du vet att en söndagsmiddag, det är ingen mikrovågsmat alltså, utan det tar lite tid att göra sig färdig. Nej, du kan vara helt lugn, mitt plan går snart till Malmö. Så. Det var några stycken som gick redan här nu. Jag skojade bara. Nej. Alla talar om mat. Har du märkt det nu för tiden? Det är mat precis överallt. Det ges ut 26 000 nya kokböcker varje år över hela världen. Bara i Sverige så släpper man 300 nya kokböcker per år. Det är en bok, kokbok om dagen nästan. Matprogrammen på tv, jag vet inte hur det är på finsk tv, men jag vet att ni ser svensk tv. Alltså, det slår aldrig fel. Det kvittar när du sätter på tv-programmen, så nog så står det någon kock. Eller någon som vill se ut som en kock och rör i grytorna. Kockarna har stigit fram från bakom sina spisar och helt plötsligt blivit våra nya superkändisar. De har sina egna tv-program och de har blivit superstjärnor. Det är en miljonindustri. Dieter och olika kosthållningar, de lanseras med ständigt nya och obegripliga bokstavskombinationer. Du vet, så fort man lägger upp någonting på tallriken och glömmer någonting, så säger folk, jaha, du går på, och så kommer det någonting som hörs som ADHD. Men det är LCHF och det är GA och det är allt möjligt. Mat är viktigt. Mat är centralt för oss människor utifrån många perspektiv. Först och främst så är det vårt bränsle, vårt energi. Utan mat så slutar vi fungera. Så enkelt är det. Men det är så mycket mer än bara bränsle och energi för kroppen. Det är centralt för vårt sociala liv. Jag skulle säga att socialt liv och samvaro når en breakdown när mat och måltider bara används för att fylla på bränsle. Fysiskt. Du vet, mat, om du tänker efter, det står i centrum. Både när vi firar och när vi sörjer. När vi möter nya människor och när vi möter gamla bekanta. När vi gör affärer, när vi representerar, när vi ska dela tankar, när vi behöver prata, kanske när vi ska samla familjen, om vi firar studenten, födelsedagen, bröllopsdagen, eller kanske behöver arbeta på romantiken. I alla de här sammanhangen så är mat ett säkert kort. Come on somebody. Du undrar, var är den här predikan på väg? Den är inte på väg någonstans. Det är precis här vi ska hålla oss. Mat. Så djupt blir det idag. Tänk bara på alla traditioner som vi har. Jag kan inte mycket om finsk tradition, men jag anar att det påminner lite grann om Sverige. Du vet, julafton kan bli förstörd om det inte är rätt mat på bordet. Nej, så är det inte i Finland. Så är det i Sverige. Okej, jag tar det från mitt perspektiv. Du vet, julafton, jag kommer från en sån familj att det är liksom väldigt viktigt att man nu har fått med sig de här olika. Jag kommer från Skåne, som du hörs. Det är ingen sjukdom i halsen, det är en dialekt. Och där nere äter vi kål. Ja, röd kål, brun kål, alla möjliga kål. Jag förstår inte riktigt hur man kan tycka om det. Men mina föräldrars generation, de kan få ett sammanbrott om de kommer hem till oss och ska fira jul. Och vi har glömt rödkålen, brunkålen, brysselkålen, all möjlig kål. Det är viktigt med mat, för vi förknippar mat med olika saker i olika sociala sammanhang. Det är någonting som har varit så alltid i mänskligheten, och det är antagligen någonting som alltid kommer att förbli så. Men det är lätt att vi tänker precis som du tänker nu. Ja, men vad i hela världen? Jag har kommit till Pingstkyrkan. Vad har mat med Jesus att göra? Vad bra att du ställer den frågan. För det är precis det jag ska tala om. Många tänker nu, han använder det som en bild. Det här kommer att sluta med att vi talar om andlig föda. Nej, vi ska tala om köttslig mat. Köttslig vet jag inte om den är, men kött i alla fall. Lyssna. Alla äter, och alla äter hela tiden. Vi äter minst 3 måltider per dag. Det betyder att det är 21 måltider i veckan, 84 måltider i månaden. Ja, 1092 måltider per år. Det är inte någonting som du behöver ta tid till, det är någonting du tar tid till. Det är inte någonting som hur mycket du än har att göra så lyckas du få in att liksom fylla på med mat. 3 måltider om dagen, 1092 måltider. Jag skulle vilja att du tänker efter lite grann på dina senaste 1000. Jag tittar på vissa av er och jag kommer snabbt fram till att du käkar 2000 måltider per år. Det är bra, det är kanske små portioner. Vad gjorde du de senaste 1000 måltiderna? Hur använde du de senaste 100 måltiderna? Vad var det för något innehåll i den måltiden de senaste 10 måltiderna förutom på tallriken? Vad var stämningen i luften? Vem satt runt bordet? Vilka samtal rörde sig? Vilka frågor ställdes? Vilka problem löstes? Du vet, det går på tvärs genom alla geografier, alla kulturer, alla generationer. Är det någonting? För du kan ju tänka så här att mat, det skiljer generationer åt. I form av att man tycker om olika saker. Men det är att säga det från ett negativt perspektiv. Faktum är att mat förenar generationer. Ja, det är inte alltid vi kan lyssna på musik ihop, men äta, det kan de flesta generationer göra ihop. Mat är centralt, inte bara för fysisk hälsa, utan för socialt välmående. Problemet är att i vår tid och i vår världsdel har vi tappat bort det jag skulle idag vilja kalla högtiden med måltiden. Det handlar mer om att vara effektiva, spara tid, fylla på energi. Vi äter för oss själva, vi äter snabbmat. Vi värmer på resterna i mikrovågsugnen. Vi äter stående över vasken. Du kan säga bingo när du har fått ela. Vi äter i bilen. Det är väldigt sällan som vår tid tillåter att vi samlar nära och kära runt bordet. Att vi samlar familjen. Det behöver inte vara en söndagsmiddag. Det kan vara en opretentiös torsdagkväll. Och det vill låta måltiden få bli en högtid. Och i samma takt som vi förlorar greppet om våra familjemåltider och måltider i allmänhet, så förlorar vi också greppet om familjen, om gemenskapen och om relationer. Familjen byggs runt köksbordet. Familjen byggs runt grytor och tallrikar. Och det är där också relationer i allmänhet byggs. Och det är där jag skulle vilja peka på idag. Det är där Guds rike byggs. Du tänker att Guds rike, det byggs ju här när vi sitter och tittar på mjället i nacken på varandra. Nej, det här är en del. Men om vi vill att det här ska gå vidare och få fötter, armar, händer och ben, då måste vi nog bli lite bibliska. För att om du föreställer dig att Jesus stod så här med en liten snäcka bakom örat, snyggt uppradade medelsvenssons ifrån Vasa, satt som i en bussgemenskap och tittade varandra i nacken, och så höll han en 30-minuters monolog, då måste du läsa på Bibeln. Det mesta som vi predikar och som jag gör nu, jag berättar någonting som Jesus sa, vi ska komma dit. Men det sa inte han från en plattform, utan det sa han med oliver i munnen, liggande till bords. Wow! Han sa det i en sättning av en gemenskap där man delade livet genom att dela och bryta brödet. Mitt i verkligheten, mitt bland grytor och kastruller. Inte alltid fancy, inte alltid kockprogrammens 3-rätters middag 7:30 hos mig. Utan ibland lite enkla bröd, lite olivolja, men desto mer andlig föda och gemenskap. Kära scenförsamlingen Vasa. När jag har tittat på er under den här helgen, när jag har tittat på era unga människor, när jag har tittat på äldre människor, så kan jag säga att ni är rika. Det finns en rikedom i den här kyrkan. En rikedom av kaliber och kvalitet. Andlig, mänsklig, intellektuell, social kvalitet. Men ni måste få ut det ur det här huset. För annars så kommer den kalibern att starta ett internt krig av att skapa utrymme. Den här kalibern och det här ledarskapet måste ut bland folk. Ni är satta att bli en stad på berget, ett ljus i mörkret. Att göra det som ligger på Guds hjärta, nämligen att sprida de goda nyheterna. Och jag skulle vilja föreslå, med min enkla predikan här idag, där vi ska titta på en text om Jesus, att du börjar se på dina måltider på ett helt nytt sätt. Att du inte tänker att evangelisation, det är att stå utanför affären med en gitarr eller gå ut och bjuda på kaffe eller bulgarilla eller vad man nu gör i Finland, har inte en aning. Otroligt vad man kan vara kreativ. Nej, det är helt enkelt att se till att använda några stycken av de här 1000 måltiderna som du gör. Inte bara för dig själv, inte bara för din buk, utan för Guds rike. Ska vi läsa tillsammans? Lukas evangelium, det 5:e kapitlet, vers 27-39. När Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt, steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. De sa till honom, Johannes lärjungar och fariseernas, de fastar ofta och ber böner. Men dina lärjungar, de äter och dricker. Nu kan du liksom berätta vilket gäng du är med i. Jesus sa till dem, inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och på den tiden då ska de fasta. Han sa också till dem i en liknelse, ingen skär bort en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. Om någon gjorde det skulle den nya manteln förstöras och lappen från den nya manteln skulle inte passa till den gamla. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar, då skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna förstöras. Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar. Och ingen som har druckit det gamla vinet vill ha nytt. Han säger, det gamla är bäst. Det är texten från Guds ord den här förmiddagen. Och jag ska ge dig 3 enkla punkter som är väldigt praktiska. Som inte är till för att lyssnas på, utan som är till för att handlas på. Hur evangeliet, hur det fantastiska som ni har upptäckt och fått tag i Sion i Vasa kan komma fler människor till del. Utifrån en modell från Jesus. Det första jag skulle vilja uppmuntra er från den här texten är att börja se måltiden som en metod. Måltiden som en metod. Du vet, vi talar om modeller och vi talar om metoder och vi hittar på. Men det finns en metod som alltid har funnits och använts för affärer, för försoning, för föräldrasamtal, för dating, för romantik, name it. Och det är att samlas runt mat. När du möter någon ny för första gången, då känns det liksom på något sätt att det hjälper till om man samlas över en kaffe. Vad du säger, ja men du, vi skulle ta en kaffe. Ska vi träffas för en kaffe på tisdag? Man säger inte bara, ska vi träffas? Utan det finns någonting som kopplar mat, dryck, en metod för gemenskap. Det är det här de säger om Jesus och hans lärjungar. De sa till honom, säger vi i den här texten, vers 33. Johannes lärjungar och fariseernas, de fastar ofta och ber böner. Men dina lärjungar, de äter och dricker. Kanske du hellre hade hört mig hålla en predikan om att du behöver fasta med och be med. Och det är säkert bra. Men skulle det bero på det så skulle vi haft väckelse för länge sedan i Skandinavien. Nu har vi fastat. Nu har vi bett. Det handlar inte om antingen eller. Det handlar om både och. Men någonting som där alla kvalificerar in. Tänk om ryktet om troende skulle vara att de äter och dricker. De är trevliga sociala varelser. De har hittat ut ur bönemötet. De har hittat ut ur lovsångsgudstjänsten. De samlas runt dukade bord. De bryter brödet. De delar måltider. De skrattar. De är trevliga. Just nu så tittar du på mig och du ser ut som ett frågetecken. Kanske var det att jag tog de här två orden i samma mening. Kristen och trevlig. Var det där du... Det är väldigt tydligt att säga här att både Jesus och lärjungarna, de var kända för att äta och dricka. Det var det de talade om. Här kommer dina lärjungar, de äter och dricker. Det är kanske inte det man förknippar med pingstkyrkan. Ja, pingstkyrkan, de bara äter och dricker. Kanske är det mer att pingstkyrkan, de fastar och bär. Eller de sjunger och spelar. Ring så spelar vi, fanns det ett program som hette Svensk Radio förr i tiden. I Lukas så är måltiderna en central tema. Varför? Därför Lukas evangelium, det är hedningarnas evangelium. Det är där den icke-judiska läkaren Lukas beskriver på nära håll hur Jesus möter dem som är utanför den judiska folket. Och om du börjar i femte kapitlet och sen läser dig igenom Lukas och stryker under varje gång Jesus är på väg till en måltid, är på en måltid eller är på väg från en måltid, så kommer du få ganska många understrykningar i Lukas evangelium. Min fråga är, varför? Jo, för det är det som är metoden som han använder för att möta människor på lika villkor. Det står inte bara om att lärjungarna var kända för att äta och dricka. Utan om du bläddrar två kapitel framåt i Lukas evangeliet 7, vers 34, så säger man att människosonen kom och han äter och han dricker. Det är Bibeln det här. Och ni säger, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Så först läste vi dagens text i Lukas 5 att hans lärjungar, de bara äter och dricker, de bär inte och fastar. Och nu står de två kapitel, det är liksom precis, det här ryktet vill inte släppa, utan nu säger man dem Jesus också. Ja, människosonen han kom och han äter och han dricker. Det här uttrycket människosonen kom finns tre gånger i Nya testamentet. Du känner säkert till de andra två, om du har varit med i kyrkan ett tag. För det första så står det i Markus 10 att människosonen kom inte för att bli tjänad utan att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Sen så säger Lukas längre fram att människosonen kom eller har kommit för att söka efter och frälsa det som var förlorat. De här två första uttrycken, det berättar om Jesu uppdrag. Men det här tredje uttrycket, människosonen kom och han äter och dricker, det berättar hur han utför uppdraget. Du kan tydligt säga att detta var en central metod. Helt enkelt att använda en och två och många av alla dessa måltider att möta och inkludera nya människor. Så min fråga till dig är, vad gör du med dina måltider? Vad gör du med dina måltider? Är det bara bukfylla? Är det bara en punkt på schemat? Eller är det där du använder det som en metod att bygga din familj, att fostra dina barn, att kommunicera med nära och kära? Men är det också bara en sån här kärnfamiljshändelse, us for no more? Eller finns det fler vakanta stolar runt ett köksbord? Är det regelbundet gäster runt ett bord? Använder du som en metod att göra cirkeln större? Inte bara släkt och vänner, utan sådana som står utanför. När den första kyrkan startades i Jerusalem efter Jesu död och uppståndelse, så säger man så här när man beskriver den i vers 46. Varje dag, i Apostlagärningarna 2, vers 46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Alltså det var inte gravöl, va? Det var liksom inte någon otroligt deprimerande stämning, utan det står i jublande uppriktig glädje. Alltså jag tänker ju grillparty. Ja, jag kan säga på det att det tänkte inte du. Du sitter fast i någon sån här liksom frikyrkosyn på att det var nattvarden, då man går och ser allmänt bedrövad ut och stoppar någon papperslapp på tungan som sakta smälter medan man dricker röd vinbärssaft. Skärp dig! Det är det mest deprimerande jag har hört talas om. När Jesus förbereder den första måltiden så är det inte bara någonting som händer med lite plastmuggar och liksom något pappersliknande material, utan han skickar iväg lärjungar dagar i förväg för att hyra ett speciellt rum, en speciell sal, ställa till med fest. Och det är inte bara någon liksom symbolisk liten brödbit, utan det är en full size middag. Lamm. Och det är vid slutet av denna vanliga måltid som han tar vinet och brödet som har blivit över. Och han är ju genialisk, Jesus. För han säger, så fort ni gör det här, vilket då? Käkar! Gör det till minne av mig! Alltså han visste ju inte vad som skulle hända sen. Jag vet inte hur det blev med Petrus. Han kanske kommer sluta be, han kanske kommer sluta sjunga, han kanske kommer sluta med det här. Men en sak vet jag, han kommer aldrig sluta käka. Och jag kommer placera mig själv mitt i måltiden, så varenda gång Petrus bryter brödet, kommer han känna igen, det är Jesus. Du kan inte komma till södra Europa eller till Mellanöstern och ens närma dig en måltid utan att bröd är en del av måltiden. Jesus kallar sig själv, jag är livets bröd. Det är bröd som kom ner ifrån himmelen och ger liv. Precis som brödet, det fysiska, det vi äter, ger liv, så ger Jesus en helt annan typ av liv. Jesus har placerat sig mitt i måltiden. Därför så sluta inte gudstjänsten idag när du går hem, har hälsat på folk och så kommit hem och satt dig runt bordet och du är hungrig som en varg och den stora söndagssteken, den har legat där och puttrat. Utan där fortsätter gudstjänsten. Och det är så som Vasa kommer till att uppleva Jesus. Det är när vi inte begränsar Jesus innanför Sions dörrar, utan när Jesus får vara huvudperson i varje måltid. Se det som en metod. Det andra jag vill säga, det är se måltiden som mission. Vad tänker du på när jag säger mission? Är du ny här, så kanske du inte har någon uppfattning om det, och då ligger du bra till. Många av oss är handikappade för att vi har en erfarenhetstyngd syn på vad mission är. Vi ser ett gäng ungdomar utan pengar. Ni vet att YWAM står för det, va? Youth without money. Med en ryggsäck som trycker in sig i en rostig, halvtrafikfarlig folkvagnsbuss. Åker till någon fjärran plats där man har liksom någon form av kulturell utbyte av en ny fjärran kultur. Och gör så gott man kan för att kränga lite biblar, dela ut några flyers och sjunga någonting med sin gitarr. Ja, en väldigt negativ bild. Men det är mission. Det handlar inte om Kirgistan. Det handlar inte om Nordafrika. Det handlar inte om långt borta. Det handlar om här och nu. Missionär, det är inte bara den som blir utsänd till ett annat land. Du är en missionär. Och säger, men jag känner mig inte som det. Jo, men använd måltiden som din mission. Titta här vad som händer i den här texten vi har läst. Lukas 5, vers 27-29. När sedan Jesus gick ut, och vi skulle kunna stanna där. Du vet vilken tur att Jesus gick ut. Vi behöver gå ut mer. Och då inte gå ut i den här klassiska, nu ska vi gå ut och ta land. Nej, gå ut. Gå ut och gå i det vackra vädret. Gå ut och spela en runda golf eller vad man nu gör i Finland. Gå ut och liksom bland folk. Var där. Och det är där när han går ut som han såg en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem. Där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Och här börjar the action. Kanske inte Levi kände sig kvalificerad då. Man resonerar så här, bibelforskare emellan, att Levi är antagligen han som har skrivit Matteus evangelium. Men kanske inte Levi där och då känner sig kvalificerad att vara den som talar och som berättar vad som har hänt. Men han är kvalificerad för en sak. Att öppna sitt hem och bjuda hem massa folk. Och samtidigt bjuda med Jesus. Varför det? Därför mat förenar. Mat kan förena tullindrivare och Messias. Mat, det är någonting som människor kan samlas runt omkring. Därför kan mat och måltider ses som mission. Och det här blir på något sätt ett typiskt exempel vad du ser Jesus möta dem som är utanför. Han möter inte dem i synagogan. Han möter inte dem i det här klassiska evangelisationsupplägget, utan han möter dem där på fest, runt dukade bord, till mat. Det här är någonting som han gör vidare sen, bara några kapitel senare, när han skickar ut sina lärjungar. När han sänder ut dem på mission, hur ser upplägget ut? Vi går till 10 kapitlet, vi läser vers 8 och vers 9. När det kommer till en stad där man tar emot er, så ät och drick det som sätts framåt er. Bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. Alltså äta och dricka var en naturlig del. För att öppna upp för evangeliet. När jag säger till folk att du ska predika eller du ska tala eller du ska vittna eller du ska berätta, det är det många som känner sig diskvalificerade. Men om jag säger till vissa grabbar och män vi har hemma, ta fram grillen, släng på ett köttstycke, ge folk någonting att dricka och sätta sig ner i trädgården, då är det många som känner sig kallade. Detta är mission, mina vänner. Finland kommer att bli frälst. Du vet, ni har massa saker här. Ni har massa kraft. Ni har massa fantastiskt förvandlade. Ni har massa kaliber. Men det måste för alltid bövelen ut. Det måste ut i händer. Och det måste ut till folk. Och du kanske säger, ja men folk kommer ju inte hit. Nej, men börja inte bjuda dem hit. Börja dem bjuda till ditt bord. Till ditt hem. Till ditt vardagsrum, till din grill, till din trädgård och allt annat Gud har välsignat dig med i det här underbara övre medelklass-svensson-livet som du njuter i Vasa i skärgården. Come on somebody. Du märker att det här är min sista predikan. Jag sitter snart på flyget och Stefan får ta hand om alla problemen jag skapar just nu. Men jag har inte ens kommit till där det riktigt kommer svida till nu, så bara hang in there. Jag ber inte dig om någonting svårt. Det är kanske svårt utifrån dina kulturella preferenser. Men jag ber dig om någonting enkelt. Någonting som du ändå alltid gör. Äta. 3 gånger om dagen. 21 gånger i veckan. 84 måltider i månaden. Nästan 1100 om ett år. Tänk om du skulle kunna avskilja några stycken åt dem. Och säga, detta är min mission. Detta gör jag för Guds rike. Jag ska inte bara luncha för mig själv eller för dem jag redan känner, utan jag ska avskilja x antal luncher, x antal middagar, x antal fredagar. Jag ska se till att dela maten, bryta brödet med dem som ännu ej tror. Är du ny här idag? Kanske inte ens är troende eller nytroende. Hur ska jag dela min tro? Jag som många gör hemma i vår församling. De bjuder hem alla sina gamla vänner. Och sen så bjuder de dit några stackare från United. Om man är liksom matchmaker. Man säger, jag är ny i det här. Jag kan inte förklara. Men här, lite käk, sätt den här, fråga han. Jag var på en sån 40-årsfest för ett tag sedan. Vi har en kille i vår ledning som är vd för ett börsnoterat stort telefonbolag i Sverige. Det heter inte Sonera utan det heter Fonera. Och han hade en stor pampig 40-årsfest. Massa folk, majoriteten som inte kom från kyrkan eller kyrklig bakgrund. Och det var god mat och det var party. Och så var vi några stycken som var ditbjudna. Som också är hans vänner. Och bland annat en kille, han kom fram till mig och sa, ja, tjena, jag heter så här, vad heter du? Jag heter Magnus. Hur känner du Robert? Sa han. Ja, på många olika sätt och vis, men jag är hans biktfader, sa jag. Måste ju hitta kreativa grejer, va? Nej, det är jag som tar hand om och själavårdar han när han är för stressad och så vidare. Nej, men jag är hans pastor. Är det den där kyrkan, sa han. Ja. Det är helt otroligt, han. Jag är ju på såna här tillställningar jämt. Jag möter aldrig folk från en kyrka. Ikväll så känns det som varenda människa jag hälsar på kommer från en kyrka. Det är väldigt ovanligt för mig, sa han. Alltså, såna här trevliga tillställningar med trevligt folk och underbara människor. Och så säger de så här, ja, vi har mötts i kyrkan. Jaha. Och sen kommer till nästa, ja, vi har mötts i kyrkan. Där ser man. Och nu står jag alltså här, sa han, med biskopen själv. Så sa jag, det stämmer. Du, nu får du ta och sätta den här. Så det här var en slipad, driven jurist som Robert har jobbat ihop med lite olika affärer och någon affärsjurist. Så han sitter ner och han har laddat. Det känns som att han har gått och liksom ruvat och liksom känt på de här frågorna länge. Så att han liksom har laddat hela magasinet. Och när jag precis varit på första, då pang kommer nästa, tredje, fjärde, femte. Och gissa vad vi gör där? Jo, vi sitter och käkar. Hur avslappnat som helst. Hade jag talat till han så här så hade han antagligen bara hållit garden uppe och haft massa förklaringar och tyckte att liksom, varför står han där och skriker på mig? Vi tycker att det här är ett naturligt sätt att tala. Ja, det är för du är växt in i det. Tre generationer. Du är född på ett äldstemöte. Det är klart du tycker det här är världens mest normala som finns. Men du vet, innan vi kan tala till människor så här så måste vi liksom ha dialog med människor. Och varför inte över god mat? Man brukar säga att maten är vägen till mannens hjärta. Det gäller inte bara kvinnor. Det är vägen som öppnar alla människors hjärta. Jag skulle kunna stå här och dra exempel efter exempel. Några stycken ska jag ta, sen ska vi gå vidare. Det var några grabbar som startade Life-grupp, kallar ni det här, Connect-grupp. Och några stycken av oss som aldrig har lärt oss att laga mat. Jag kan steka ägg och jag kan värma soppa. Och jag kan... och så går vi vidare. Nej, men vi har ett genuint intresse av att äta mat. Jag tänkte, det ser ju nu så häftigt ut med alla som står i tv och lagar mat. Och eftersom vi har fått ett helt gäng restaurangägare och kockar och duktiga människor frälsta i vår kyrka, så sa vi att vi bjuder in några stycken av dem. Sen så säger vi som så här att den här gruppen ska bestå av 10 grabbar. Det får vara max 5 stycken som är med i kyrkan. Och sen de andra 5 ska komma utanför kyrkan. Och säkert riktigt bra på att laga mat. Så de kan lära oss att laga mat. Vi vinner 2 flugor ens med. Så det var ju snabbt att vi fixade en sån grupp. Så vi blev 4 stycken från kyrkan. Och så 6 andra grabbar som inte var med i kyrkan. Och så bestämde vi en rätt som vi skulle laga och lära oss att laga. Så vi började i köket. Och så stod vi i köket upp till 2,5 timme. och fixade och donade. Och du vet, det är så grabbar talar. Är du med? Sätt dig inte ner med en man och säga, ja, hej. Nu ska vi ha kvalitetstid här. Berätta, hur känner du dig? Alltså det där, förlåt att jag gör det lite manligt och kvinnligt nu, va? Men alltså det där har min fru försökt på mig så många gånger. Så, Magnus, kan vi inte prata? Jo, så vad är det? Nej, det är ingenting. Nej, varför ska vi prata då? Nej, men alltså, vi pratar ju aldrig. Nej, men är det något som är fel? Nej, men varför ska vi laga någonting som inte är fel? Ja, tyvärr. Men du vet, någonstans så börjar tungan lossna på män när de får göra någonting med händerna. Det är, jag tror ju inte att vi kommer från aporna, men ibland tvekar jag. När jag är med män. Men otroligt vad vi fick samtal. Medan vi stod där med de här proffsen och jag vet inte vad jag gjorde. Vi tar det en annan gång vad jag gjorde. Lärde du dig laga mat? Nej. Men det var kul. Och sen så satte vi oss ner och satte maten på bordet och så började vi prata. Efter vi hade kört den connectgruppen en termin så döpte vi 2 stycken av de människorna som bara var där för att hjälpa oss att laga mat. Och sa att det är agendan, sa vi. Ni är här för att hjälpa oss att laga mat. Och vi brukar samlas så här en gång i veckan, med eller utan er, och tala om söndagens predikan och vår tro. Kan du inte ställa upp på det, då kan du inte lära oss laga mat. Men du kan komma, och vi fixar allt runt omkring, lär oss att fixa, sitt ner, och så talar vi om livet. Och så talar vi om undervisningen. Efter en termin döpte vi 2 stycken av dem. Och har ännu fler kockar i vår kyrka. Måltid som en mission. I Kanada, där vi har startat en kyrka för bara några veckor sedan, i somras, så sa han som är pastor där, jag har bott i det här villaområdet, jag vet inte hur länge, men jag har egentligen ingen kontakt med de andra. Vi hälsar på varandra, vi har barn i samma ålder, men vi har aldrig riktigt umgåtts. Det är klart att vi säger hej när vi möts ut och hämtar posten. De bor i ett riktigt sånt här område, Desperate Housewives, ja, det är ju ingen som vet vad det är. Du tittar inte på sådana, säger jag. Okej, du gör det. Så det är liksom en sväng så här, och så ligger alla de fina husen. Och du vet, i Amerika och Nordamerika, varje riktig man har ju liksom en riktig grill. Den är nästan självgående, va? Alltså det hör till, det är liksom, det är som en Harley Davidson. Alltså man vågar inte berätta vilken typ av grill man har hemma i Sverige, va? När man kommer och säger dem där, oj, måste man ha körkort? Så Randy, han fick en idé. Han går ut och knackar dörr. Ja, inte så som du tror. Han går över till grannen och säger, du, hur länge har ni bott här? Ja, så här länge. Ja, det är lika länge som vi. Vi flyttade in ungefär samtidigt. Vi har aldrig umgåtts. Hur många känner du här? Ja, jag känner dem. Vi har våra barn på samma ställe som dem. Men nej, jag känner inte så många. Så här, ska vi inte slå till med en grej? Ska vi inte bestämma att nu det var någon sån här holiday som där alla var en röd dag? Ska vi inte dra ut alla våra grillar? Och vi ställer upp dem längs hela vägen. Vi hyr lite såna här jumping castles. Vad heter det? Hopptorn. Till barnen. Och liksom bara lite skön musik. Och jag har lite polare som kan spela lite livemusik. Och så bara grillar vi. Och så umgås vi. Och så lär vi känna varandra som grannar. Killen där är så här. Fy vilken bra idé. Nu var de 2 stycken. Så nu gick de till nästa kille. Du, kom igen liksom. Har du stor grill? Ja. Ja, vi andra ska flasha lite med våra grillar ute på gatan. Du får ju haka på om du har lika stor grill som jag. Sagt och gjort, några veckor senare så är det, jag fick se bilder därifrån, jag tror du såg dem också, ett sånt street party. Jag kan bara tänka mig doftarna liksom, hur det står alla dessa stora grillar och det luktar liksom tändvätska och kol och ljuvligt marinerat kött. Och så går de omkring, pratar. Och så står det ett helt led på kvällen. Barnen tycker det är jättekul. Åh, alla familjerna, alla barnen på området hoppar och studsar och gör grejer. Och så är det någon som spelar musik. På kvällen så står det ett helt gäng. Står och tackar Randy. Tack för att du tog det här initiativet. Wow, vad spännande det här kommer till att bli. Nu har vi startat en kyrka. Och nu är det många av dem som är nyfikna på den här kyrkan. För nu har man en kontaktpunkt. med den här människan som man bara undrade. Vissa kanske hade hört rykte, de är troende och så vidare. Nu vet man vem det är. Och första presentationen, det var över en biff. Det gör livet så mycket enklare. Det är fel säsong, men jag var på väg att säga, det är dags att vi börjar grilla lite för Jesus. Det är definitionen av att vara brinnande. Lyssna här. Robert Caris, en exeget och specialist på Lukas evangeliet, han skriver så här: Jesus mission strategy was to make those meals count. A long meal stretching into the evening, he did evangelism and discipleship round a table with some grilled fish, a loaf of bread, and a pitcher of wine. Jesus didn't run projects, establish ministries, create programs, or put on events. He had meals and made them matter. The kingdom of God is a party. Det här kan du också göra. Min utmaning till dig innan vi går in i sista punkten är att du ska titta på dina 3 måltider varje dag, 21 måltider i veckan, 84 måltider i månaden, och säga, du vet, det skulle vara ett stort framsteg om du sa, jag ska ta en av de 84 måltiderna, en måltid i månaden. Och så går jag till ett annat par i församlingen, till en annan vän, och säger, ska vi hjälpas åt? En lördagkväll varje månad ska vi ställa till med fest, middag, bjudning, kalla det vad du vill. Och så ska vi dra ihop folk som normalt sett inte vi känner så där riktigt bra, eller som vi känner men som vi inte har bjudit med till kyrkan. Så bjuder vi dem på mat. Vi hade en grabb som gjorde det hemma i vår kyrka. Han tycker om fotboll. Han är nästan religiöst besatt av fotboll. Jag vet att det är inga finnar. Det finns ingen anledning i Finland. Men de följer Champions League. Och Champions League, det finns massa sportsbarer som har förstått att det här var människor, mest grabbar, kycklingvingar, storbildstv. Det är en bra affär. Så att allting var färdigt. Vad han gjorde är att han bjöd ihop ett helt gäng grabbar. Några stycken från kyrkan, några stycken utanför kyrkan, och säger, du, vi är ett gäng här nu som ska följa våra lag genom Champions League. Vi träffas nära på O'Leary's, vi äter kycklingvingar, vi umgås, vi pratar och vi tittar på fotboll. De måste ha pratat jättemycket, för de var helt häsa i rösten när de kom därifrån. Alltså, jag vill ta ner mission på marken för dig. Jag vill inte bara att du ska se en predikant, en crusade, en plattform. Det är inte så vi kommer till att vinna Vasa. Ni har redan det på plats. Ni har fantastisk musik. Ni har fantastisk lovsång. Ni har en fantastisk pastorspar. Är du med? Ni är fantastiska människor. Men var inte här inne och var fantastisk. Alltså, du vet, ditt ljus, det syns inte. Varför det är det? För det är så många ljus här. Det är helt meningslöst att lysa här, va? Utan låt det ljuset komma ut i mörkret. Så kommer du få se vilken ljuskraft det har. Låt mig avsluta med min 3:e punkt. Hänger du med här idag? Måltiden som ett budskap. Vi kan säga att Jesus, han använde måltiden som en metod. Det var det som var plattformen. Det var det som var talarstolen. Vi kan säga att det fanns en mission i måltiden. Det var att sträcka sig ut till de som var utanför, det folket som väntade på Messias. Men det fanns också en förmedling av ett budskap i själva måltiden. Det blev evangelium, bara det Jesus gjorde med måltiden. Titta vad han säger. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter ni och dricker tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Du vet, på den här tiden, i Mellanöstern, fortfarande, men i synnerhet i den judiska kulturen år 100, så var det ett otroligt statement. Vem du åt med och vad du åt. Eller hur? Det är de lagarna som Gud ger sitt folk. Att detta är det som ska känneteckna er. Vad ni äter och vad ni inte äter. Och vem ni äter med och vem ni delar bordet med. Du kan möta det om du kommer till Mellanöstern redan idag. Att man delar inte bord med vem som helst, utan bordets gemenskap och måltidens gemenskap, det står för någonting. Där är fortfarande måltiden en högtid. Därför är det väldigt irriterande för fariseerna och de skriftlärda att Jesus, ja, inte att han äter och inte att han dricker, för det är mest pingstvänner 1900-talet som har problem med vad vi äter och vad vi dricker. Det är inte det som judarna och fariseerna har problem med, utan det är vem han äter med. Det är gästlistan som bekymrar fariseerna. Alltså, han äter det som är liksom någonstans sända ett budskap att vi hör ihop, att du har tillgång till mitt bord. Det är helt okej, det gör vi också. Men problemet är vem han gör det med. Han gör det med syndare, publikanare, sådana som vi stöter ut. De plockar han in. Give me a break. Vem är du? Är du farisén och den skriftlärde som inte har något liv? Som ligger och kryper ute i rabatten och tittar in genom fönstret och säger: kom här med iPhonen så tar vi bild här nu. Nu käkar de och äter med syndare igen. Är du den som bekymrar dig över? Jag vet inte var Sion är på väg. Eller jag vet ju inte om Sion är på väg. Men någon är på väg. Är inte bra det här? De äter kycklingvingar med syndare. Då är du lik fariseerna. Eller är du han eller hon som äter kycklingvingar med syndarna? Då påminner du enligt Bibeln lite om Jesus. Det där var inte teologiskt djupt. Det är ganska basic information. Men det kändes som jag släppte en atombomb. Det har inte ändrat sig mycket på 2000 år. Fariseer har vi gott om ibland oss. Självgoda, självrättfärdiga. Som tänker att det är vad jag har gjort för Gud som kvalificerar mig för Gud. Men du vet, då är Jesu måltid en liten knäpp på näsan på dig. När han bjuder in till bords alla de som inte har gjort rätt, utan snarare har gjort fel. De som var oönskade och icke välkomna vid de fisförnäma fariseernas bord, de var välkomna vid Jesu bord. I detta bemötande finns det ett budskap. Det som är evangeliets budskap. Alla ni som är trötta. Alla ni som inte har fått till det. Alla ni som inte klarar tro. Alla ni som inte lever på den där Premier League farisénivån, som är kristna elitsoldater. Ni som fälar, ni som faller, ni som inte får till det, ni som inte känner till allt, kom till mig. Jag ska skänka er själ vila. Sitt ner. Ta en tugga. Ta en bit bröd. Doppa den i olja. Ta en oliv. Lägg den ner. Så får jag förmedla budskapet om evangeliet. Evangeliet är inte budskapet om stängda bord, om stängda dörrar, om slutna sällskap. Evangeliet är budskapet om välkommen till bords, maten är färdig. När man bröt bröd och delade bordsgemenskap på den här tiden, så förkunnade man. Detta var förkunnelse. Och därför så blev det så enormt. att när Jesus delar bord och delar måltid och bryter brödet med sådana människor som inte ses värdiga det, det är då det kommer reaktioner. Det är därför vi har några av de vackraste berättelserna, kanske den vackraste berättelsen av evangeliet, den orsakas av just detta. Lite längre fram i Lukas evangelium, som jag sa, om du inte har lärt dig någonting annat idag, så handlar Lukas evangelium väldigt mycket om mat och måltider. Och det finns en idé med det. Det är hedningarnas evangelium. Lukas 15. Vad är det som triggar historien om den förlorade sonen? Jo, du hade rätt. Det är måltidsgemenskap med fel gästlista. Lukas 15 börjar med: alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Alltså, det ser ut som att de trivdes väldigt bra med Jesus. Vilken fantastisk kombination att här har vi den helige. Här har vi Guds egen son, Immanuel, frälsaren. Och hans helighet är inte avskräckande. Hans helighet gör inte att folk bara, åh, jag orkar inte med honom. Utan det visar sig att de värsta älskar att vara med den helige. Sen har vi hela det här andra gänget som ville verka heliga. Det var ingen som hängde på deras grillpartis. Så de klagade naturligtvis. Och då står det: fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom. Har du tänkt det? En annan sak som du skulle kunna undersöka i Lukas evangeliet: varje gång det står de skriftlärda och fariseerna, stryk under varje gång de kritiserar någonting. Det känns som att det är den rollen de har i den här sitcomen, va? Att så fort, och nu kommer fariseerna, då vet vi vad som kommer: kritik. Fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, och vad är kritiken? Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Detta är budskapet. Det var budskapet då och det är budskapet nu. Att istället för att skapa murar så bygger vi broar. Istället för att tala om vi och dem så talar vi om oss. Vi välkomnar människor och vi delar livet med människor. Vi gör det som en metod, vi gör det som en måltid och vi gör det som ett budskap. Ska vi få upp någon här på pianot så ska vi avsluta. Och budskapet når sitt crescendo när Jesus själv i slutet av Lukas evangeliet har en väldigt speciell måltid. Inte bara vilken måltid som helst, utan den sista måltiden som han spenderar tillsammans med sina lärjungar. Och det står att han tog ett bröd och han tackade Gud. Han bröt det. Han gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt så tog han en bägare efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet, mitt blod som har utgjutits för er. I måltiden så presenterar Jesus sig själv och evangeliet. Så här, precis som vi bryter det här brödet och det ger liv, så kommer denna kropp att brytas ner. Och det som är min död, det kommer till att bli ert liv. Det som blir mitt straff, det blir er frihet. Det är evangeliet. Evangeliet är inte exkluderande. Evangeliet är inkluderande. Evangeliet handlar inte om vad du ska göra för Gud, utan det handlar om vad Gud redan har gjort för dig. Evangeliet är ett erbjudande. Evangeliet är inte ett recept. Även om vi har talat om mat här idag, så är det inte, du måste göra det här, du måste göra det här. Utan evangeliet är en presentation och ett recept, någonting som är gjort för dig. Maten är redan färdig. Rätten är redan tillagad. Kom, sitt ner, ät, ta emot. Evangeliet är Guds gåva till dig. Och därför så bör vi som Guds folk också sträcka den gåvan vidare till folket i Vasa, till folket i Finland, var vi än bor, i vårt grannskap, i våra relationer. Hur gör jag det, Magnus? Ja, ett av de bibliska sätten. Jag säger inte att det är det enda, men jag säger ett av de riktigt tydliga bibliska sätten som jag tycker är så naturligt. Någonting som du ändå gör. Du kommer ju till att laga mat. Du kommer ju till att äta. Varför inte laga lite extra mat och bjuda in någon annan? Ja, men jag kan inte prata. Du behöver inte prata. Du vet, det räcker att älska Gud, älska människor och älska köttbullar. Så kommer tillfällen att skapas. Jag har aldrig varit med om att jag behöver söka efter tillfällena. Utan det är när jag positionerar mig där vid bordet, vid maten. Så är det precis som att maten frigör hjärtat att tala. Och det ena leder till det andra. Och vi skulle kunna berätta historia efter historia efter historia. Både jag och Andreas, om hur många människor som har kommit till tro den vägen. Måltiden, det är en Jesu metod. Måltiden kan vi använda som en Jesu mission. Och måltiden, det är ett Jesu budskap. Ingen är för dålig eller exkluderad för att sitta vid det här bordet. För att det är det blodet och det är det livet Jesus levde som gör dig värdig. Ska vi be tillsammans? Vi behöver ha huvuden, sluta vara ögon. Jesus, vi tackar dig för att du lämnade din plats. Du förflyttade dig, du kom hit, du levde med oss, du levde för oss. Du uttryckte Guds rike på det sättet som du levde. Jesus, du som är vår frälsare, du som dog för oss, du som satte ett exempel för oss. Om du spenderade din tid med tullindrivare, människor som fanns på dåtidens religiösa svarta lista, om du välkomnade dem och blev välkomnad av dem i deras hem, om du delade måltid med dem och på det viset uttryckte Guds kärlek och Guds tanke, vem är då vi? Vem är då vi att vara för fina eller för upptagna för det? Därför ber jag, Herre, om en måltidsväckelse över Vasa. Jag ber att vi aldrig mer ska kunna se på en måltid på samma sätt igen efter det här söndag förmiddagen. Jag ber att vi ska inse att det är faktiskt där vid måltiden som vi har vårt tillfälle, både i vår familj, utan vår familj, utanför vår familj. Att sprida budskapet, att göra lärjungar, att träna ledare runt dukade bord. Därför ber jag att du sänder måltidsmissionärer från det här mötet. Jesus, vi ber om det. Herre, vi sänd oss. Vi lyfter fram våra nästan 1100 måltider varje år och säger, Herre, ta några stycken av dem. Jag tar egentligen alla, men om vi börjar med att säga, ta några stycken av dem, Herre, och låt dem ha betydelse. Låt dem make a difference. Att vi inte bara använder dem för oss själva eller för dem som vi brukar göra, utan att vi spränger gränserna. Och låter maten och måltiden vara metoden för missionen och bli budbäraren om budskapet. Vi tackar dig för det, Jesus. Helige Ande, verkar på oss. Medan vi börjar våra huvuden, sluter våra ögon, så vill jag först ge en inbjudan till dig, du som kanske inte är troende. Jag har sagt att mitt i det här snacket om mat så har jag fått tag på vad evangeliet är. Att Jesus, han har inte stängt mig ut, utan han har välkomnat mig in. Han är vägen, sanningen, livet. Han är Guds son som levde det livet som jag skulle leva men inte kan. och dog den döden som jag borde dö för att jag ska kunna få leva. Om du vill säga att jag vill ta emot hans förlåtelse, jag vill ta emot hans välkomnande in idag. Om du finns här och vill göra det, så vill du bara be dig räcka handen, så ska vi ta med dig när vi ber. Bara räck din hand om du finns här idag. Säg, jag vill tro. Jag vill ta emot. Min andra inbjudan är till dig som säger att Gud har talat till mig. Gud har talat till mig och sagt att jag ska bli en av de här måltidsmissionärerna. Det kanske låter banalt, men det blir allvarligt för mig. Det blir tydligt för mig. Jag ska använda x antal måltider som en metod för mission och för att budskapet ska gå fram. Om det är du, lyft din hand så vill jag be för dig när vi slutar. Yes, håll uppe den. Gud, vi lyfter de här händerna. Vi ber att de ska få representera arbetskamrater, skolkamrater, ännu icke-troende människor som ska mötas runt ett dukat bord, kanske ska mötas till olika upplägg. Fader, vi ber att ditt budskap ska gå ut. Fader, vi ber att du ska sända ut många av de här underbara människorna som finns i den här församlingen långt utanför kyrkans väggar. Att vi river murar och att vi bygger broar genom måltider. Tack för det, Gud. Tack för ett beslut. Tack för en överlåtelse. Jag prisar dig för det. Amen. Amen. Då vill vi säga tack för oss den här gången. Tack så mycket. Sion i Vasa, det var kul att vara tillbaka. Nu ska vi snabbt nå ett flyg för klockan 16:00 så har vi ett stort möte hemma i Malmö. Ta vara på det ni har fått. Ta vara på alla de här fantastiska unga människorna fulla av kaliber. Eller också för den delen. Ni har en fantastisk potential. En fantastisk skatt. Men låt inte ljuset stanna under skeppan. Utan se till att det får lysa för vår omgivning. Tack ska ni ha.